Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
Ja, mycket välkomna till dagens program där vi har äran att ha Inger René gästandes
här. Tack så mycket.
Mycket välkommen. Som sagt, vi suttit och småpratat lite innan och tror det kan komma bli som, jag vill säga, som vanligt, för det, vi har ju oftast trevliga människor här. Vi ska ju prata med dig, Inger, om få lite mer personligt. Du är ju en officiell person nu aktiv i kommunalfullmäktige och ordförande där. Men vi vill veta lite hur, från början kan man väl säga, din uppväxt och syskon och så. Var kommer du från början?
Jag kommer från Stockholm. Jag har vuxit upp dels söder om stan och dels ute på Loven i Mälaren. Jag har mina rötter i Jämtland, så bägge mina föräldrar kommer därifrån. Och jag har en väldigt stor släkt uppe i Jämtland.
Syskon, hur har du det med
jag
det?
Jag har tre syskon.
Ja. Mm.
De bor, ja, en bor har faktiskt flyttat hit till Partille. Mm. Och de andra bor i Stockholm.
God kontakt?
Ja. Ja. Jag delar sommarställe med ett av mina syskon till exempel. Mm. Och det går jättebra. Det sa vår mamma att det kommer aldrig gå bra. Men det går jättefint. Vi har glädje av varandra.
Ja, härligt. Ja, normalt kanske det är så, men det kan ju hända ibland att det är lite sådär. Men bra, säger vi då. Du sa du växte upp i Stockholm. Hur var du som barn? Var du aktivt barn? Hade du intressen redan då? Inriktningar? Och...
Absolut ingen politisk inriktning. Jag är inte uppvuxen i ett hem där man pratade samhälle och värderingar och sånt, men aldrig med några politiska förtecken. Så jag har ingen sån botten att stå på, vilket jag upptäckt att det är åtminstone i mitt parti ganska ovanligt idag. De allra flesta har varit medlemmar i MUF, eller HUF som det heter förr, och vuxit upp och in i partiet på det sättet. Men jag var en tämligen vuxen människa med tre barn när jag kom in i politiken. Mm.
Men var ni intresserade av någonting annat i familjen? Idrott? Eller
ja, jag hade en pappa som var väldigt angelägen om att uteliv är bättre än inneliv. Så att han var ofta med oss ute på isarna. Det fanns ju förr i världen is på vattendragen. Eller ute i skogen. Och han var väldigt naturintresserad. Och den delen tror jag att jag har ärvt faktiskt en del av. Och tycker att det är viktigt.
Jag tänkte skolan. Hur var du där, eller trivdes du?
Jag trivdes i skolan. Ja. Några år på gymnasiet tyckte jag väl att det var lite hopplöst. Men i övrigt så trivdes jag i skolan. När jag var liten tyckte jag var jätteroligt att gå i skolan.
Specialämnen du gillade extra?
Ja, biologi då gillade jag. Ja. Kemi gillade jag. Matte gillade jag. Jag är inte så duktig i språk, fastän jag har tvingats att prata lite grann på andra språk. Men det här med ut i naturen och experiment och sånt. Jag hade fantastiska lärare i Bromma lärverk som lät oss göra väldigt spännande saker.
Var ni på labb eller var ni ute?
Det fanns inga labb på skolorna på den
tiden.
Dels var vi ute i naturen och dels, det kanske för långt, men jag hade en lärare i biologi som hade varit nere i Kenya och jagat rhesusaper. Och vårt jobb blev då, jag och några till, att göra ett specialarbete på järnvolymen på rhesusaper. Och också frambrottstiden för tandrader. Så vi hade rhesusaper i olika åldrar som vi fyllde med risgryn. Min pappa jobbade på tandläkarskolan, så han röntgade fram så vi kunde se tandraderna. Det låter väl avancerat på gymnasiet?
Ja, det krävs lite speciellt intresse, speciellt, vad säger man? Ja, man får vara på ett speciellt sätt för att
lite digga. Nördigt,
digga. Ja, nördigt skulle man nästan kunna säga. Men bland annat så. Du, ditt val sedan och du gick vidare, vad blev det mer för utbildningar?
Då hade jag tänkt att läsa någonting som man då nästan inte fanns, som heter näringslära. Och det fanns inte, och fanns inte som undervisningsämne i Sverige. Däremot så fanns det i Norge, hade man börjat med den typen av utbildning. Mitt lilla problem var att då måste man först vara hushållslärare. Så att det blev jag. Det tog lite tid kan jag säga, för jag kunde till exempel, jag var inte särskilt duktig på att laga mat.
Och, ja. Det låter ju en aning haltande. Men,
ja, men det blev det i alla fall. Sen när jag skulle då söka till den här utbildningen i Oslo så hade jag plötsligt fått 3 barn. Och det var lite opraktiskt.
Du fick barn tidigt förstår jag.
Ja, med dagens mått mätt så var det. Och så att då började jag läsa annat på universitetet. Jag läste bland annat sociologi. Och det här var under 68-tiden. Och läste man sociologi då, då blev man antagligen moderat. Det blev jag i alla fall.
Varandet.
Ja, om jag ska överdriva lite grann så var det... sociologin var med starka marxistiska bottnar, kan jag väl säga, under de här åren. Mm. Och det reagerade jag
mot. Det blev motreaktion hos dig då, där,
ja,
kan man säga.
Och då tänkte jag att... Och då var det också någonting som hände i min äldstas skola som gjorde att jag tänkte att det här måste jag lägga mig på något sätt, för så här kan det inte vara. Och då gick jag in i Hem och Samhälle, den skolförening som jag vet inte om den finns fortfarande, men då fanns den. Och då upptäckte jag att det var inte där man löser de här problemen, utan det var i politiken. Mm-hmm. Så då satte jag mig... Vill du höra detta?
Ja, det vill vi absolut.
Då satte jag mig med de olika partiernas partiprogram.
Ah.
Och så skrev jag upp att det här tycker jag är viktigt, ett antal punkter. Och så läste jag partiprogrammen och så prickade jag för. Och när jag räknade mina kryss då till slut så ringde jag Moderaterna och sa att jag vill bli medlem.
Vi ska kanske återgå till det du pratade om, att du bodde på Löv. Lovön heter han. Lovön heter han, just det. För vi ska ha den första, ja, det låt kallar man inte det för, melodi, musik. Drottningholmsmusiken har du valt. Mm. En bröllopsmarsch där. Ska vi ta den först och så kan vi prata om den senare då? Ja. Ja, där var den, Drottningholmsmusiken. Och varför får vi fråga då vår gäst Inger René. Vill du att vi skulle spela den i ditt program här?
Jag tycker den är vacker.
Ja, absolut.
Och Drottningholm ligger på Lovön.
Ja, absolut.
Så att det är lite hemmamusik. Mm. Dessutom hade jag den som bröllopsmusik när vi gifte oss, min man och jag, i Lovö kyrka.
Ah.
Så att... Den ger många minnen.
Ja.
Och sen tycker jag att det är en väldigt vacker, fantastisk upptakt,
ja,
den här musiken.
Mm. Det var så att vi har kommit långt fram. Nu har kommit fram till att du är trebarnsmor och kommer att gå med i Moderaterna därför att du hittade de rätta svaren så att säga när du gick igenom olika partiprogram. Men du gifte dig. Hur gammal, får jag fråga? Man kanske inte ska fråga. Hur gammal är du nu om vi säger tidsmässigt? Är du 30 år? Nej, nu är du lite ledig, men då tidsmässigt.
Ja, då är jag 30.
30 ungefär, ja, okej. Okay. Men det fungerade med...
Ja, alltså fungerade. Det är ju som skillnad som natt och dag jämfört med idag. Det fanns ju ingen barnomsorg.
Nej.
Överhuvudtaget. Så att, och jag ville jobba och gjorde det. Och det gjorde att jag och en granne bytte barn när vi jobbade. Jag jobbade väl ungefär halvtid då skulle jag tro. Så att när jag inte var i skolan så hade jag 6 barn. Och det hade ju också min grannfru då när hon hade mina 3 barn. Så det var 2 1-åringar, 2 3-åringar och 2 5-åringar.
Ja, man löste det i alla fall.
Absolut.
Om man säger så.
Ja, ja, visst gjorde man det.
Nu är det nöden när uppfinningarnas moder, eller lite åt det hållet att man hittade
lösningar. Det var ju en alldeles annorlunda verklighet. Mm.
Men nu var du i alla fall då småbarnsförälder och var färdigutbildad. Mm, vad hände sen då?
Ja, så jag har ju fortsatt att arbeta även när jag så småningom fick en del förtroendeuppdrag, om vi ska ta den politiska varianten. Så att jag började i miljö- och hälsovårdsnämnden. Det var spännande. Det var,
var det här?
Här i Partille.
I Partille, ja. Mm.
Och det var spännande därför att det var under den tiden när vi hade... när Öjersjö inte var utbyggt, utan det var ju bara sommarboende i Öjersjö. Och det var mycket som hade med miljö- och hälsoskyddsnämndens frågor att göra uppe när det samhället omdanades till att bli den förort som den är idag. Så att det var väldigt spännande. Och sen satt jag i sociala centralnämnden, heter det då, på den tiden. Ja, en hel del olika frågor som vi behandlade. Sen när det hade gått ett slag, och sen blev jag också ordförande i fullmäktige första gången, någon gång på 80-talet. Jag kommer inte ihåg om det var 83.
När flyttade du hit till Partille?
61. Och det var då när riksvägen E20 gick genom Sävedalen. Det gick kor och betade på ängarna nedanför där jag bor idag. Så att det, samhället har förändrats. Och det är väldigt spännande att få ha varit med på den här kanten då. Jobba för att se den här förändringen. Så det var spännande. Mm.
Vad var anledningen till att ni flyttade till Partille eller Sävedalen?
Ja, min man var göteborgare. Och jag var absolut inte göteborgare. men vi skulle gifta oss och skulle vi ha någonstans att bo. Och då hade han hittat ett litet hus uppe i Sävedalen. Så han ringde mig och frågade och sa att nu har jag hittat ett hus i Sävedalen. Och jag tyckte det lät väldigt vackert. Sävedalen. Det tycker jag fortfarande att det låter fint. Och dessutom hade du öppen spis. två bra faktorer. Så att så blev det.
Du kom engagerad, men det, vad jag förstår så var det när du kom in i politiken som du började bli mer aktiv så. Eller var du redan innan så här, som föreningsmänniska eller engagerad i saker och ting?
Nej, och jag kom ju direkt ifrån Uppsala i princip. Eller från, dels från Lovön och dels Uppsala hit. Och sen fick jag som sagt ganska snabbt tack 3 barn. Så att föreningsliv har jag nog egentligen inte varit engagerad.
Det har inte varit nästan möjlighet. Utan det, men med detta så politiska valet då kan man säga. Med Moderaterna där så följde. Du, din yrkeskarriär där, du utbildade dig då till hushållslärare. Ja. För att kunna bli jobba med näringslärare. Det var så jag förstod det hela rätt. Men du säger att du inte var så mycket för mat. Det låter också lite motsägelsefullt.
Jag tycker att det är väldigt intressant. Jag är ju väldigt biologiskt intresserad och var då. Så att jag tycker att det är väldigt viktigt och dels tycker jag att det är spännande. Mm. Och det tycker jag fortfarande, så att det är inte något som har gått över. Det kom väldigt ofta biologilärare till mig när jag var uppe, jag jobbade i Kortedala Bergsjön, som ville låna smör och de ville låna socker och de ville låna alla möjliga saker för att experimentera med. Så att jag började göra det med mina elever. Mina kollegor behövde rota i mitt kylskåp. Jag kunde själv ta undervisningen i vad är det som händer när man gör det ena eller det andra. Mm. Och det tycker jag fortfarande är väldigt spännande.
Hur är det med matintresset i övrigt? Har du utvecklat det eller är du en sån här lite spismänniska eller är det inte?
Jag tycker det är roligt att laga mat. Ja. Jag tycker det är roligt att hitta på mat. Mm. Jag tycker det är roligt att äta mat.
Ja, ja. Så att
det är hela spektret där.
Ja, man är inte fel om man säger så. Det här med när du jobbar, hur länge höll du på med det? Sedermera blev du ju, som det så vackert heter här, högskoleadjunkt.
Ja, jag läste lite grann av varje. Och så blev jag lärare på lärarutbildningen. Och då blev jag lärare i, inte näringslärare och de ämnena, utan jag blev lärare i metodik och pedagogik. Eller mest metodik ska jag säga. Och det var roligt det också.
Vi pratade från början, Inger, om att du var från Jämtland. Så ja. Nu ska vi ha lite Jämtlandsmusik har du valt. Merit Hemmingsson och gammal jämtländsk brudmarsch. Då tar vi den. Här är lite mera brud här också. En yngre variant av jämtländsk brudmarsch, men med Merit Hemmingsson i alla fall från 1973. När man hörde den dök upp här och var. Så
absolut, och det är roligt. Merit Hemmingsson är en syssling till mig. Det är extra roligt.
Mm. Ja, just det. Ja, hon är väl en representant för mycket folkmusik från Jämtland. Absolut, ja. Mm, härligt. Inger René är det som är gäst hos oss idag här i mitt Partille.
Hur länge var du i den rollen som högskole?
Jag är väldigt dålig på att titta bakåt när det gäller...
Ja, men tiden. Nu får du baska med ta i lite här. Nej då, men ungefär sådär som
vad du kan tänka. Jag är på i 10 år kanske.
Parallellt då med politiken?
Absolut.
Ja. Men hur mycket politiskt var det bara fritid då? Om man säger?
Ja, jag kan ju säga att så småningom så kom jag till en ståndpunkt där jag upptäckte att jag var en irritation gentemot mina lärarkandidater. Och jag var en irritation mot politiken
på vilket
hemma också. Därför att det gällde att pussla ihop det här så att jag fick flytta tider och hålla på och bråka med schemat hela tiden.
Det var inte så att du agiterade på arbetsplatsen och sådär? Och paroll?
Nej, det har jag sällan gjort. Så att jag kom, så småningom så kom jag till en ståndpunkt där jag tänkte att antingen får jag bli heltidspolitiker eller också får jag bli icke-politiker. Och då ringde man ifrån kansliet, Moderata kansliet i Bohuslän, och frågade om jag inte ville ställa upp på listan för riksdagsledamot. Och det gjorde mig naturligtvis både överraskad och väldigt glad. Och då gick det den vägen så att jag blev riksdagsledamot 1988.
Berätta gärna lite som...
Jag började i konstitutionsutskottet. Det som brukar kallas för KU. Och bättre skola för att bli riksdagsledamot eller för att vara riksdagsledamot kan man nog inte ha. Därför att förutom att man sysslade med grundlagarna så sysslade man också med hela riksdagen. För man granskade regeringen, det vill säga alla departement och alla utskott och alla verksamheter. Så att det var en väldigt bra grund.
Du får fråga, gör man det väl slumpvis också eller är det bara när det kommer anmälningar? För det ser man ju då att det...
Man gör både och.
All right.
Och dessutom har man då de 4 grundlagarna. Och mitt jobb var att titta på yttrandefrihetsgrundlagen och...
Jag tänkte, det här med
tryckfrihetsförordningen.
Har du blivit klokare? För det är väl en fråga som är yttrandefrihet som... Men nu senast har ju varit saker och ting här, var gränserna går och sådär. Det tycks vara en väldigt lurig...
Det är en väldigt lurig materia.
Ja,
det finns alltid 2 eller 3 olika faktorer som man ska väga ihop. Och det kan man ha olika uppfattningar om vad som väger tyngst och vad som är lättast att negligera. Så att det är bekymmersamt.
Men det är intressant...
Väldigt, jag tror inte jag har blivit klokare, jag har möjligen blivit lite kunnigare. Och sen kan man ju mer man lär sig desto mer förvirrad blir man ju. För då har man fler parametrar att hålla reda på när man ska fatta beslut. Så att klokare skulle jag inte skriva under för mig. Kunnigare kanske.
Kunnigare. För det där är som sagt man då och då stöter på i media och så där, tänker att hur det verkar... Det är klurigt, så.
Ja, det är klurigt. Ja.
Du berättade också tidigare om när vi satt småpratade lite innan att du har ju fått göra väldigt mycket. Vart det resor och olika former av...
Ja, ja, på den tiden när jag kom in i riksdagen så var ju frågorna om att vi måste ha mer kvinnor i politiken, precis som i alla andra områden. Det måste vara ungefär lika stora grupperingar av män och kvinnor. Och det var det inte i mitt parti och inte i de andra partierna heller. Och det gjorde att vi som var kvinnor fick göra väldigt mycket. Därför att det gällde ju att i alla sammanhang så skulle man för en position till exempel föreslå både en kvinna och en man. Och eftersom vi var så få kvinnor så blev vi föreslagna till alla möjliga saker. Och fick också det ansvaret då att hantera de här frågorna på olika håll. Jag satt i Sidas kvinnostyrelse och vi hade som uppdrag att kontrollera hur biståndet fungerade på olika håll. Mest i Afrika då, söder om Sahara. Så det gjorde vi. Jag satt i RFSU:s styrelse. Och vi fick bidrag från Bill Gates till exempel när det gäller biståndsverksamhet. Och då ska man då kontrollera att det fungerar på ett bra sätt. Jag var ordförande i någonting som heter IPU, Interparlamentariska unionen. Det är riksdagens FN, riksdagsledamöternas FN. Och det handlar om att man då ska träffas och komma överens med länder på olika håll och kanter på jordklotet. Så att förutom det praktiska arbetet i Stockholm hade jag ganska mycket arbete på andra håll och kanter också. Och det var spännande.
Ja, hur upplever du den? För man kan ju se utifrån så här att det pratas och det donas och så där. Känns som det ska väl bara ska vara något på pappret. Och så här, hur har du upplevt i verkligheten de här uppdragen? Hur det fungerar eller eventuellt det inte fungerar så bra?
Ja, alltså det man mest kommer ihåg är egentligen möte med människor. Mm. Men också möte med olika organisationer. Jag var väldigt intresserad av någonting som man kallar för mikrolån. Och det var en stor kongress i FN, fast det var inte FN utan det var Kina för 93 eller 94 eller någonting sånt. Och då kunde man praktiskt se och höra hur mikrolånen fungerade. Jag glömmer aldrig att jag träffade en indiska. Vet ni vad mikrolån är? Mm. Ja, mikrofinansiering. Det var en från Bangladesh som vann Nobels fredspris på det jobb som han hade gjort, en bankir från...
Det vill liksom riktas till kvinnor?
Ja.
Enbart eller?
Nej, det kan också riktas till män, det kan man bestämma.
Men huvudsakligen...
Ja, kvinnor är bättre på att sköta de här finanserna så att man vill hellre ha kvinnor än män. I alla fall så, den här indiskan som jag mötte, hon berättade att hon hade två barn. De hade bott ute på gatan. Och hon hade varit tiggare. Men sen blev hon med i det här systemet som handlar om mikrofinansiering. Hon fick låna $10. Och för de $10 så köpte hon glaspärlor. Och så gjorde hon smycken av de här glaspärlorna. Och då när hon knackade på en dörr så var hon försäljerska och inte tiggerska. Och hon tjänade pengar på det här jobbet som hon hade. När hon hade gjort de här pärlorna, sålt dem, så gick hon tillbaka med de här $10 och så fick hon låna $10 eller $20 igen och fortsätta på det sättet. Nu berättade hon, hade hon en get och hon hade pengar som kunde köpa skoluniform till sina barn, de här två, så de kunde gå i skolan. Och den typen av berättelser såg jag på många håll i olika verksamheter. Och att försöka stödja och hjälpa den verksamheten tycker jag var, ja, det var fantastiskt. Mm.
Hur är det läget? Har du någon att du så att säga, följer och hur det går idag för den typen av verksamhet? Mikrolån och...
Jag pratar ju med mina vänner som sitter i riksdagen och som idag sysslar med den typen av verksamhet. Mm. Så att det är en växande verksamhet.
Det fan vad
roligt. Och det finns också Världsbanken i Washington har också den här formen av verksamhet. Fast den då kanske inte rör sig om $10 utan $25,000. Världsbanken, centralbanken i Sydafrika har den här verksamheten. Så att det har spridit sig på många håll.
Ska vi ta en musik? En musik?
En ja, musik, en, ja. Det blir bra.
En av dina valda låtar, Inger. Evert Taube, Rosa på bal. Mm. Lite Bohuslandknytning, Bohuslandsanknytning har du också, känner du? Eller?
Absolut.
Ja. Men då, så, då tar vi Evert Taube här.
I den livbåt så tänk att jag dansar med Andersson. Tänk att jag dansar med Andersson. Lilla jag med Fritjof Andersson. Tänk att bli uppbjuden av en sån populär person. Tänk vilket underbart liv det ni för. Säg mig, hur känns det att vara charmör? Sjömannen och cowboy, musiker, artist. Det kan väl aldrig bli trist. Nej, aldrig trist, fröken ro.
Men Inger, vad var anledningen till att vi skulle spela den här?
Jo, mina kompisar som när jag var ute i världen, de sa ofta, nu är det väl Rosa på bal igen. Därför att jag kände väldigt ofta att det är fantastiskt vad man får vara med om. Vad man får, kan sätta tänderna i och vad man får jobba med och få, vilka upplevelser man kan få. Så jag nöp mig väldigt ofta i armen och sa att nu är jag Rosa på bal som får vara med om alla de här fantastiska, inte alltid roliga sakerna, men lärande saker.
Mm. Du började som riksdagsledamot 1988, blev du invald. Och hur länge satt du i riksdagen?
Ja, 2010. Ja, ja. Jag klev av frivilligt. Och hade jag vetat att det i min partigrupp bara skulle vara en och en halv person över 65 år, då hade jag ställt upp för en till period. Det är inte säkert att jag hade blivit vald, men jag hade gjort det. För jag tycker att det är en väldigt stor diskrepans mellan antalet medborgare över 65 år och sådana som sitter i riksdagen och kan fatta kloka beslut. Mm. En och en halv beror på att det var en som redan var 65 år och en som skulle fylla 65 år under mandatperioden.
Och du avgick därför att du tyckte att du var för gammal, eller?
Ja, jag tyckte jag var tillräckligt gammal.
Mm. Jaha, men det var väl kanske synd, eller? Mm.
Ja, det är inte säkert att det hade blivit återvald. Nej, men i alla fall. Ja, efteråt så hade jag blivit, så blev jag lite...
Det är något som ja, finns där i att jag borde i alla fall ha.
Men, är det någonting som du så sammanfattar din riksdagstid med? Så att säga? Är det någonting, grejer som du tyckte kändes extra bra och som gjordes under tiden du var där?
Ja, det är klart att jag stod ju bakom naturligtvis de allra flesta beslut som vi tog i Moderaterna. Ja, det finns sånt som jag är ledsen över däremot, som jag tycker att det är obegripligt att vi inte har kunnat göra någonting åt det. Och det är misshandel i nära relationer. Att det är fortfarande ungefär lika många kvinnor som dör per år som det var då när jag började i början på 90-talet.
Har du någon förklaring till varför det har gått i stå så att säga med det här? För jag tycker det är så uppenbart. Jag tror alla normala människor reagerar väldigt starkt på det. Jag menar, man själv läser och tänker, men hallå, liksom, vad finns det för förklaring?
Nej, jag förstår inte det.
Nej.
Jag förstår inte det. Men jag förstår inte heller. Alltså, idag så är det ju ett antal kvinnor och barn som får flytta från den hemort som de har. Mm. Därför att den här karn inte klarar av att leva som en normal människa. Och att man inte kan lösa den ekvationen, det berör mig väldigt starkt faktiskt. Ja, det är politikens misslyckande tycker jag.
Men
man
tycker ändå, det är bland annat, det finns ju fler naturligtvis saker, men med just det här, hur skulle du säga, mycket jobb är det i... Om man kallar för att jämföra med ett så kallat vanligt jobb, hur ser du på skillnaden där?
Jag har, som jag sa tidigare, aldrig haft reglerad arbetstid. Mm. Och när vi från landet kommer till Stockholm så är vi ju i Stockholm hela tiden. Mm. Jag vet att det var många som sa i början av min karriär, och så åker du gratis på flyget eller tåget. Mm. Ja, så det gör jag. För det är, min arbetsplats ligger i Stockholm. Den ligger tyvärr inte i Bohuslän.
Mm. Ja, nej. Ja.
Så att jag måste komma dit.
Ja, det här med att vara För det blir som sagt något helt annat naturligtvis när man ska vistas så mycket på, det som uppe i Stockholm där man bor här. Hur mycket påverkar det inställningen till att man vill ta det uppdraget? Hur det känns för dig till exempel då att lämna hemmet ändå under...
Ja, det är klart att jag har frågat mina barn om de tycker att jag jobbade för mycket. Jag kommer ihåg en gång för länge sedan när jag skulle gå iväg en kväll. Jag stod i hallen och ett av mina barn, mitt i mellanbarn, tittade på mig. Och så sa han, kom inte hem och var något. För att han visste om jag hade fått något uppdrag eller om jag skulle göra någonting, så tog det tid från honom. Och det är klart att det är någonting som man som förälder kommer ihåg. Att det tar tid och det måste alla som tänker sig den här vanan också fundera ut. Mm. Nu har man ändrat en del saker på riksdagen så att vi har barnomsorg på riksdagen till exempel. Och vi ser till så att vi inte voterar. Från början kunde man votera, alltså rösta när som helst. Alltså när ett ärende var avslutat så röstade man och det kunde vara vad som helst på dagen eller natten. Nu har man reglerade voteringstider. Mm. Så att det går att förena familjeliv med riksdagsliv, fast det är naturligtvis svårare för oss som inte bor i Stockholm.
Mm. Men har det varit så? Jag menar, det är ju så naturligt det där när män i karriär så har man då en kvinna som så att säga, sköter hem och så. Hur har det varit för din del? Har det blivit så att
min man var väldigt
dåvarande, eller ja, han, som du nämnde här, det är inte längre, men då?
Han tog verkligen sin del av ansvaret.
Han ville, ja.
Ja, nej, vi var nog jämställda, tror jag man kan säga. Och det var vanligt. Han var egen företagare, men han tog föräldraledigt vissa perioder. Inte naturligtvis halvårsvis, som man kan göra idag, men i alla fall i större utsträckning än, tror jag, någon av mina andra vänner gjorde. Så jag hade tur.
Ni hade en bra, så att säga.
I riksdagen så är Miljöpartiet borde kvotera in män, för de har väldigt hög andel kvinnor i sitt parti. Om jag ska ge dem en fingervisning här. Men annars så tror jag att de andra partierna är ungefär lika många män som kvinnor idag.
Ska vi hade en liten knytning till Bohuslän när vi lyssnade på Evert Taube. Nu ska vi lyssna på hans son, Sven Bertil Taube, och inbjudan till Bohuslän. Har du någon knytning till Bohuslän på något sätt? Sommarhus? Eller?
Ja, jag har ett sommarland uppe i norra Bohuslän.
Det har du? Mm. Ja, var någonstans? Så säger vilken...
Det heter Rossö. Ligger strax söder om Strömstad.
Ja, långt upp där. Ja, men då tar vi och... Ja, det är ingen inbjudan till ditt sommarhus, men till Bohuslän. Bohuslän i alla fall med Sven Bertil Taube.
Tack.
Som blågrå dyning Bohusbergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland. De tränger Skagerrak med blåa kiv.
Och det är en önskelåt, kan vi säga, en låt som vår gäst Inger René då ville lyssna till i det här programmet om Mitt Partille. Och du hade lite knytning till Bohuslän i samband med att du hade lite sommarhus där. Ja.
Sen när jag var riksdagsledamot så var ju valkretsen Bohuslän. Aha. Så att jag tror att jag har varit på fler bryggor och båtar och så, rent kusten än de allra flesta.
Har du varit mycket aktiv i själva kampanjarbetet?
Förlåt. Absolut. Ja, ja. Och inte bara, alltså kampanj bedriver man inte bara vart fjärde år, utan det är kampanj eller möten med människor är ju ständigt återkommande.
Mm. Men du lämnade då riksdagen 2010 och återgick då till Partille och kommunalpolitiken här.
Ja.
Och nu sitter du som ordförande i kommunfullmäktige. Och hur länge har du suttit där?
Sen 2010.
Sen 2010.
Men jag var också ordförande i fullmäktige innan jag kom in i riksdagen ett antal år.
81 sa du någonting eller någonting sånt. 80, ja, någon gång på 80-talet där i alla fall. Det, vi använde en litet citat från dig när vi intervjuade de politiska partierna här i Partille i samband med valet 2018. Att du hade i en artikel i Partille tidning uttryckt lite vad ska man säga, lite farhågor över demokratifrågorna i samband med att flera kommunfullmäktige sammanträden inte hade blivit av för att få ärenden på dagordningen. Men demokratifrågorna är väldigt viktiga för dig.
Absolut. Och demokrati är en sån här fråga som alltid måste försvaras och förklaras. Och jag känner det som väldigt viktigt. Ja, men urholkas demokratin så känner man ju inte en samhörighet med samhället. Eller det finns en risk att man inte ska göra det. Och det är, jag skulle kunna vilja använda ordet farligt. Så att det är någonting som måste värnas ständigt.
Och du propagerar också för att alla politiskt tillsatta ledamöter i fullmäktige ska visa vad de står för genom på något sätt markera vilket parti de tillhör och sådär.
Jag brukar säga att man får inte glömma partiknappen. Jag mötte Carl Bildt en gång för jättelänge sedan i en av korridorerna på riksdagen och han tittade på mig och så sa han, går du alltid omkring naken? Jag hade inte mitt M på mig.
Oj.
Så att det här praktiserar jag också. Alltså, man måste visa den partitillhörighet man har för att kunna kommunicera med kommuninvånarna. De känner inte oss annars, förstås. Mm. Och det känner jag som väldigt viktiga frågor. Och jag får ibland telefonsamtal eller någon som hejdar mig när jag handlar och så här. Och de samtalen börjar alltid, jag är ledsen om jag besvärar. Och jag säger att du besvärar inte mig. Det här är mitt uppdrag. Jag ska kunna försvara min politik gentemot medborgarna. Alltid. Oavsett i vilket läge man är.
Och politisk debatt är bra, så att säga.
Politisk debatt är jättebra. Och det enda skyltfönster, om jag uttrycker mig så, vi har för politiken, utom då när det är val vart fjärde år, det är verksamheten i fullmäktige. Där kan alla nå oss på alla de olika medier och man kan också komma till oss och sitta och lyssna på vad vi har för oss. Men då måste våra företrädare vara beredda att gå upp och prata ideologi i olika sammanhang och tala om att vi tycker det här därför att. Så att man ökar förståelsen för, du sa förut att det var svåra beslut och det är det ju väldigt ofta, men att man ökar förståelsen för varför man tar det ena eller andra beslutet. Så det, jag ser det som oerhört viktigt.
Ja, om vi tar kommunen då, för det är ju lätt att göra när vi är inne på just kommunens politik och så vidare. Hur ser du på Partille och du har ju bott länge nu. Vad tycker du om kommunens utveckling i det hela?
Jag känner mig privilegierad att få ha varit med under så här lång tid. Alltså Partille har förändrats så oerhört under de åren, alltså sedan 61 när jag flyttade hit. Mm. Då gick E20 gick igenom Sävedalen. Mm. Korna gick och betade på ängarna, eller det som var då ängar här. Och Öjersjö var som sagt bara ett sommarställe. Och Jonsered var vad det var. Alltså hela kommunen, alla olika delar har förändrats så oerhört. Mm. Jag vet att Brattokärr, om ni kommer ihåg det var bara skolan och sen var det ängar runt omkring och så det här skolhuset som stod rakt upp och ner. Alltså det är en oerhört stor förändring och Partille har ju också vuxit. Mm. Vi närmar oss 40 000 invånare så att det har vuxit ordentligt.
Har allt varit av godo tycker du?
Ja, det skulle jag behöva fundera över lite längre.
Vad säger du om Väby?
Jag ska säga så här då, att vi vet ju, vi har en väldigt lång kö till bostäder i Partille. Mm. Men vi vet att varje förändring när det gäller byggnation ger upphov till diskussioner bland medborgarna. Så är det.
Ja.
Men där sitter vi, eller står vi på två stolar. Vi behöver bostäder för alla de som kommer hit. Och samtidigt så månar vi också om grönområden och klimat och annat.
Det är väl något vi, som sagt, som kommun har gemensamt. Ja, det ser man nästan dagligdags om överklaganden både det ena och det andra. Att det blir ja, konflikter så att säga i det med byggandet, förtätandet och allt vad man nu vill.
Ja, i varje fall de här kommunerna som har ett sånt tryck på bostäder som vi som ligger nära Stockholm eller Göteborg eller Malmö eller andra metropol. Då blir det ett stort söktryck och då får man de här effekterna.
Och så får vi gräva ner, och det har vi egentligen varit ute efter, vägen. Ska vi inte göra det? Lägga över den med någon tunnel eller något? Du sa det lät så härligt på något sätt. Den gick igenom här, det kör ut i någon sån här P-registrerad bil då och då. Och, så där. Och korna, det hade väl varit lite småmysigt. För det tycker jag, det känns som en, det med den E20, den är ju väldigt viktig naturligtvis. Men det är tråkigt att den delar...
Ja, men det är fantastiskt då att vi kunde bygga Allum så man i alla fall fick en naturlig passage.
Absolut. Ja,
men klart att de flesta av oss skulle väl inte ha något emot att man däckade större områden.
Nej,
men,
det tar vi nästa program.
Därför att vi faktiskt får avrunda lite. Det har gått en timme nu när vi har samtalat med Inger René här. På, men du, när det gäller kommunfullmäktige och ordförandeskapet där, är det någonting du håller fast vid? Så att säga? Har du, så länge som man vill ha dig där så kommer du sitta kvar?
Alltså jag är ju vald som alla andra som sitter i fullmäktige i 4 år. Så att, vi får se vad som händer då. Ja, innan det är klart, vi får nästa valperiod.
Ja, det är klart. Det handlar om den politiska majoriteten och sådär. Liksom, så. Men tanken på att fortsätta jobba kommunalt hos dig?
Ja, jag gör det gärna.
Ja,
jag tycker
härligt.
Att det är roligt. Mm. Och det är som de flesta säger, så att så länge någon vill ha en så tycker man att det... Och nu har jag inga barn att fundera över. Och några barnbarnen är tillräckligt vuxna. Nu får jag ändra på barnbarnsbarnen. Och då kanske jag kan ändra uppfattning.
Ja, just det. Men du är ett bra exempel apropå detta med... Man ser på seniorer, om man säger så, att det här att du känner, och nu har du möjlighet i och för sig för du blir vald och så, men att hänga med, om man så säger.
Nej, det är konstigt faktiskt. I väldigt många länder så talar man inte om ålder. USA är ett sånt land, de tror vi är alldeles tokiga, som sätter en siffra efter varenda person. Och det finns andra mer närliggande länder som inte heller hanterar olika människor på det sättet. Så att... Men det är klart att man blir ju äldre och äldre.
Jo,
för så att jag utgår ifrån att det är någon som talar om för mig att nu är det dags att du slutar. Men
du är ett bra exempel. Om man säger. Nu är det lite speciellt kanske att alla kan inte vara ordförande i kommunalfullmäktige i för sig. Men ett bra exempel just på det där att man känner man att man fungerar så... Ja. Så.
Och att man tycker det är roligt.
Ja,
det är så. Och har engagemanget helt enkelt.
Engagemanget, ja.
Måste det vara. Så vi tackar dig så mycket, Inger. Och
tack.
Vi ska avsluta med Jan Johansson. Visa från Utanmyra. Lite tack. Jazz har du också som lite musikintresse. Så.
Stort tack, jättetrevligt att ha det här. Tack.
Tack.